Hej, jag heter Ingela och är medlem i Riksföreningen mot porfyrisjukdomar i Sverige. Och jag vill hälsa Maria, som också är ordförande i vår förening, välkommen till den här podden. Det här är en podcast i en serie där människor som lever med AIP bjuds in för att prata om hur deras vardag kan se ut och vilka problem och utmaningar man stöter på. Och det är för att kunna belysa och för att öka kunskapen om den här sjukdomen och sprida medvetenhet om den. Denna podcast är producerad och sponsrad av Alnylam och görs tillgänglig för allmänheten enbart i utbildningssyfte. Innehållet ska inte ses som ett underlag för diagnostisering eller behandling av sjukdom och hälsoproblem. Informationen ska inte heller ses som ett substitut för en hälsokonsultation hos professionella vårdgivare. Vänligen kontakta vårdgivare för ytterligare råd. De följder och effekter av symptom som beskrivs i denna podcast är baserade på patientens egna upplevda erfarenheter och perspektiv av sjukdomen, beskrivna med deras egna ord. Alla människor som lever med sjukdom upplever inte samma symptom. Så då, Maria, så skulle jag vilja att du presenterar dig själv.
Tack så mycket, Ingela. Maria Forsell heter jag, som sagt, och jag kommer uppifrån Västerbotten, en stad som heter Skellefteå. Och jag har egentligen levt med AIP hela mitt liv. Jag blev diagnostiserad när jag var 12 år redan.
Du var ju väldigt ung när du först testades för AIP. Vad var det som triggade dig att göra det här testet?
Som sagt, jag var ju 12 år och det beror ju på att min mamma var ganska svårt sjuk i AIP och att min mamma ville försäkra sig om att man så tidigt som möjligt fick veta om vi hade anlagen, för att inte vi i våran tur skulle utsättas för sådana saker som hon hade gjort, som också triggade att hon blev väldigt sjuk i sin sjukdom.
Nu var det här beskrivningen av din mamma, men du var ju också ett barn som har levt med din mamma som har varit väldigt sjuk. Hur har du upplevt det?
Jag visste ju inte vad AIP var, men jag förstod att någonting var väldigt allvarligt. Då var jag 5 år gammal. Jag minns att jag kom upp till mamma i hennes sovrum. Mamma kunde inte prata. Hon hade kramp i hela kroppen. Och jag stod där med min lilla syster som då var 4 år gammal. Och jag förstod att någonting var väldigt allvarligt fel. Så jag sprang över till min granne och bara skrek att alltså, ni måste hjälpa mamma. Och då kom ju ambulansen och hon hade ju drabbats av en allvarlig attack, helt enkelt, ett skov. Så det är klart att man som barn, att se det, man blir ju rädd. Men min mamma, hon var ju väldigt klok, för hon berättade ju för oss vad det var för oss sen. Så att förstå, även om man är ett barn, så är det ju bättre att förstå vad som händer än att man inte förstår, även om det är hemskt. Men jag har ju förstått också så här för dig, Ingela, att du har ju också vuxit upp med en pappa som var sjuk. Var det så det var? Och det måste ju i sin tur ha påverkat dig också.
Det var ju så här att min pappa blev aldrig diagnostiserad med porfyri. Vi har porfyria varje gata. Men när han dog så fick jag veta av en farbror att min farmor var diagnostiserad med porfyri. Men min pappa blev aldrig det. Och jag vet inte ens om han visste att min farmor hade det. Men han dog till följd av svåra skov av porfyriliknande slag, så att säga.
Men när blev du sjuk då, Ingela?
Ja. Jag blev diagnostiserad år 2003 och då var jag över 40 år. Men jag blev sjuk tidigare, kan jag säga. Det var min senaste graviditet som jag åkte in på sjukhus med jättehögt blodtryck. Och där de trodde att jag hade panikångest. 2003 blev jag diagnostiserad på grund av att jag hade fruktansvärt stressigt och jobbigt och mycket konflikter på min arbetsplats. Och att jag då blev jättedeprimerad och fick jättemycket blåsor, stora blåsor på händerna som sprack och som sved och kliade. Så då kom jag till lasarettet i Lindesberg och då klippte de bort en sån blåsa. De klippte liksom av huden och skickade in den på analys. Och då visade det sig att jag hade porfyri. När började du, Maria, uppleva symptom?
Ju äldre jag har blivit har jag insett att jag har nog levt i förnekelse. För jag har inte vetat vad riktigt symptom är. Så jag har ju alltid levt med ett bakgrundsbrus, ett stök i kroppen. Och för mig har det varit norm. Det jag har kunnat se när jag var yngre, det är att jag upplevt det som att jag får sockerdricka i ryggraden. Alltså det låter kanske märkligt, men jag kan inte beskriva det på något bättre. Det är som att det börjar bubbla i min kropp. Och när jag har fick de symptomen som ung, så lärde jag mig, egentligen tack vare mammas insikter, att förstå att man måste äta och sova, man måste ta hand om sig själv. Men det som också har hänt med tiden då, det är ju att jag utvecklar symptom, smärta i mina ben till exempel, konstant värk i benen, det är bara mer eller mindre. Så att det är många sådana här diffusa saker som, ja, precis som du, Ingela, man börjar förstå, man börjar lägga ihop ett och ett vad det man upplever är och vad det har sitt ursprung i, helt enkelt. Men sådana typer av symptom har jag haft väldigt mycket utav.
Kan man räkna det här till dina svåraste symptom?
Alltså de svåraste symptomen, det är egentligen att de accelererar. Alltså att jag får så ont i benen att jag måste ju ligga och sparka med benen så rakt upp i luften. Jag måste ligga i fosterställning på natten och hålla fast mina ben. För att jag tänker att det går inte. Och det spelar ingen roll att jag tar värktablett och smörjer in benen. Det är liksom, det funkar inte. Det bara är fruktansvärt ont. Men du, Ingela, men finns det annat som du liksom skulle vilja ta upp för att liksom visa på att vi har ju två olika typer av porfyri, du och jag?
Precis, det är så här att den här porfyrivariegata som jag har är ju också inom gruppen av AIP. Så jag skulle också kunna utveckla att få samma symptom med magsmärtor och så som de flesta har som har AIP. Men jag blir ofta, när jag kliver in i ett skov, man säger, så blir jag jättedeprimerad. Det känns som att min kropp, mitt skinn är 4 storlekar för litet för mitt kött, så att säga. Jag får stora blåsor, jag får klåda och jag får också väldigt ont i mina ben.
Ingela, hur ser du ut din familjesituation så där?
Sen har jag 3 biologiska barn och alla 3 har testat sig och min yngsta dotter har också fått samma porfyri. Och vi har det bra på det sättet att vi kan prata med varann och alltid förstår varann när man känner sig på ett speciellt vis. Hon är ju lite svårare drabbad med sin hud än vad jag är. Hon tappar stora partier skinn, både ansikte, händer, armar, som hon får gå till hudmottagningen på sjukhuset och lägga omslag på. Men hon har samma symptom, att man alltså blir deprimerad, ledsen, gråter för ingenting. Ont. Hur har du fått dina barn att testa sig?
Ja, det är väl samma sak med mig som det var för min mamma. Det kändes viktigt att tidigt förstå vilka av mina barn som skulle ha anlagen och inte. För att också kunna skydda dem från om det händer någonting. Att man inte får felaktiga läkemedel eller behandlas på fel vis. Men också för att kunna förbereda dem själva att de, så gott man bara kan när man är en ung människa, fattar riktiga beslut för sig själv.
Uppmuntrar du dina barn att leva efter samma livsstil som din mamma hade och som du nu lever efter för att kunna hantera dina symptom?
Ja, som jag vidrar tidigare så vi är ju en liten grupp patienter och det finns ju inte så mycket hjälp att få egentligen annat än det som handlar om livsstil. Så det har väl handlat om att inte liksom konsumera alkohol, att man inte ska röka, att man inte ska utsätta sig för onödiga saker, att sund mat, sov, vila, lagom med träning, försöka tänka sig för. Så jag har gjort mitt bästa för att förklara det här. Och ja, att de ska må bra.
Precis. Mm. Och så jag tänker så här, vilket är det budskap du skulle vilja förmedla till människor? Vad de ska veta om att leva med AIP?
När jag har känt att jag liksom har den här sockerdrickan i ryggen, som jag har sagt. Jag känner att nu är det någonting på gång här. Eller att jag känner att jag har jätteont i mina ben. Alltså indikationer på att nu är min porfyri i görningen här. Då har ju jag gjort så att jag har stoppat i mig någonting. Gått och lagt mig och sova. För att jag ska få möjlighet att återhämta mig. Men jag skulle också säga så här. Att leva med AIP. Som jag sa, så är det så att vi vill ju delta, göra saker. Men ibland kanske man i andras ögon kan verka att man är trött eller inte har ork. Eller att man kanske är ointresserad. Men det har ingenting med det att göra. Därför att jag har fullt upp med att hjälpa min kropp att återhämta sig. Så att spelplanen för vi som har någon av de här alltså, porfyrisjukdomarna. Den är ju inte riktigt som alla andras. Och vi måste ta hand om de här symptomen. För gör vi inte det, men då kan vi inte leva ett normalt liv. Och det är ju det vi vill. Att kunna delta precis som alla andra i livet och vara aktiva.
Ett sätt att också förmedla den här sjukdomen är ju dels i vår förening RMP. Dessutom har vi också en Facebookgrupp där människor kan diskutera sin sjukdom. På ett sätt som man kan få råd och så genom andra. Men föreningen är ju fantastisk på att ändå hålla sig ajour med vad som händer inom sjukvården och medicinering. Och som ska vara till hjälp för andra som får porfyridiagnosen.
Exakt, så är det ju. Och det är därför vi har engagerat oss i RMP, Riksföreningen mot porfyrisjukdomar. Eftersom att vi också behöver ha en röst från alla patienter.
Hur kommer det sig att du engagerar dig i patientgruppen och i vår förening?
Ja, alltså det är ju så att vi måste ju engagera oss för att vi ska få till en förändring. Och i samband med det här kom det också en ny klinisk studie som skulle genomföras för att man tittar på nya sätt att medicinera den här sjukdomen, och det är ju oerhört viktigt för alla oss med porfyrisjukdomar att det finns fler alternativ när man är sjuk. Så jag känner att det är självklart jag ska engagera mig i det här, för det här betyder mycket för många människor.
Jag kom i kontakt med patientföreningen för att jag hade så mycket frågor runt den här sjukdomen. När man ska söka vård till exempel på sin vårdcentral där man ofta byter läkare, där man ofta har stafettläkare och där man har personal som de har aldrig hört talas om porfyri, eller har de hört talas om den så är det lite i förbifarten under sin utbildning, vilket gör att man alltid får ha den här presentationen av sin sjukdom, försöka övertyga den man pratar med i telefon hur man mår. Vi som har den här sjukdomen, som är en sällsynt diagnos, är ju experter på den när vi har levt med den. Så då lider den här pratstunden mot sitt slut, och jag tackar dig Maria för att du har kommit och för att du har delat med dig och för att du är öppen och har lätt för att beskriva dina erfarenheter av att leva med den här sjukdomen. Så tack.
Och tack för att få vara här med dig Ingela. Det här är ju supertrevligt och superviktigt.
Jag vill också påpeka att ni kan hålla utkik efter nästa avsnitt av vår podcastserie där vi träffar patienter, och gå gärna in på www.livingwithporphyria.eu för mer information. Tack.